Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det är alltid roligt när man intervjuar någon som under hela intervjun sitter med ett stort, brett leende, för den personen älskar sitt jobb så väldigt mycket. Så var det att intervjua landskapsfotografen Serkan Güneş. År 2010 så fick han Naturvårdsverkets utmärkelse Årets naturfotograf, och han håller precis på att släppa sin tredje fotobok, The Land of Eight Seasons. Välkomna till avsnitt 125 och en lång intervju med landskapsfotografen Serkan Güneş. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Podcasten Husky görs i år med stöd av Lundhags. Visste ni förresten att alla Lundhags-produkter har varit helt fria från fluorkarboner ända sedan 2014? Mer information om Serkan och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com.
Jag tror att du känner Angelica Mejstedt, vandringsbloggen.
Ja, jag har träffat henne en gång. Det stämmer.
Ni var på någon fotokurs.
Ja, jag hade en så kallad vårvandring.
Just det.
Nere i Varberg. Så hon var deltagare där, så det... Det stämmer.
När jag pratade med henne och när jag berättade att jag skulle intervjua dig, då sa hon en sak. Då sa hon, en apa dansar aldrig hungrig.
Ja, snacka om att det är lost in translation här. Men ja, vill du höra riktiga storyn? Jo, så här är det. Det här är en kompis till mig som är från Turkiet. Då. Älskar att dra sådana här turkiska ordspråk. Och direkt översatt. Och du fattar hur fel det kan bli. Och sitter jag i sammanhanget, jag fattar ju direkt förstås, men inga andra har ju någon aning om liksom, vad sa han nyss? Då, alltså här är det. En hungrig björn dansar aldrig. Och då, det kommer ifrån, det här är ju riktig djurplågeri förstås. Exakt. När jag var barn, på 80-talet, jag är ju född i 80 förresten, då hörde man något ljud från gatan. Ja, men då var det någon snubbe med en riktig brunbjörn med en kätting som är kopplad till näsan, sen en liten sån där, ja, något litet instrument i handen på honom då. Så då, ja, han gjorde en liten musik då för den här björnen. Björnen började dansa. Och när den slutade dansa så han drog ju kättingen. Det gjorde säkert jätteont. Det låter ju bara, ja,
fruktansvärt.
Ja, absolut fruktansvärt. Då gick det inte, så det är klart han började mata den här björnen. Och det är därifrån allt typ av kommer då. Så jag måste ändå säga att det där finns inte idag i Turkiet. Men på 80-talet så var det ganska vanligt. Så jag berättar det här, för på den här vårvandringen så var vi lite hungriga. Så jag tvungen att bara säga det här uttrycket då. Så fick jag berätta lite grann, men härligt att den, alltså björn blev apa i det.
Björn blev en apa, precis.
Ja,
men jag tror också att det minnade också lite in någon slags diskussion om hur hur viktigt det är att fika och äta när man är ute på tur också.
Ja, precis. Så det är bara, alltså inte bara för att man ska klara sig bra på det, utan det är härligt. Och, alltså jag älskar de här långa pauserna när jag är ute. Så det är väldigt sällan, oavsett hur bråttom jag har till min till punkt B, så har jag, alltså jag älskar de här liksom en och en halv timmes luncherna och en riktig rejäl fika när jag sitter, och det är en del av upplevelsen. Så det är just den biten ska man inte ha bråttom med.
Men är du en punkt A till punkt B människa? För jag kan även tänka mig att för dig är det precis lika gärna viktigt, alltså punkt B är egentligen oväsentlig. Det är liksom vägen dit som är det roliga liksom, eller?
Ja, absolut. Så det är, jag brukar ha ändå någon så kallad rutt. Ja, men jag vet, jag vill gå runt här. Men ibland har jag gått bara, säg, en halv kilometer eller max tre. Då har jag hittat alla mina bilder. Fotograferat, jag är supernöjd, men det blir redan kväll. Ja, men då är det bara att gå tillbaka. Så det är, jag har ju mina så kallade nyfikna ögon med mig. Så det är därför det spelar mindre roll hur långt jag har gått eller hur fort jag har gått.
Vi kommer att återvända till det här turandet och de nyfikna ögonen lite senare. Tror jag. Var och vad är hemma för dig?
Det ska vara ute i naturen förstås, men det är inte vilken typ av natur som helst. Utan det är, jag mår ju bra om jag känner mig liten i naturen. Och det betyder att det ska... Det kommer att låta fel om jag säger dramatisk natur. Så det kan vara en härlig urskog. Det kan vara vid havet. Det kan vara ute på savannen i Östafrika. Uppe i Svalbard på en liten zodiakbåt. Och med omringad av fantastiska liksom, glaciärer. Så det är ju, det räcker med att jag känner mig liten. Så jag har inte så stor krav på det dramatiska eller den häftiga naturen, men bara det får mig känna mig liten, då är jag nog hemma.
Men då är det liksom, det är en hemmakänsla för dig?
Absolut.
Hur var din barndom? Hur var du som barn?
Ja, det var nog... Jag var gärna ute i den där lilla trädgården som vi hade i Istanbul då. Än att sparka boll med grabbarna. Så jag älskade att vara i min lilla vildmark i Istanbul, som är typ inte finns som du förstår. Det är fram till kanske jag var 11-12 där jag plockade upp liksom en gitarr och tyckte att jag ska bli musiker och en av världens absolut bästa gitarrister. Och sen storstadslivet, datorer, jag blev PC-tekniker och hela det, så alltså, efter kanske jag var 11 så försvann allt det här med min lilla vildmarksupplevelse. Men min barndom, det var mycket ute i trädgården om man säger så.
Men du var liksom, du är ett storstadsbarn helt enkelt.
Absolut, in i Norden. Ja, det stämmer, absolut.
Men ni var inte, var ni ute och reste någonting när du var liten sådär så att man... Det är Turkiet ett stort land och det finns ju väldigt mycket natur där till exempel. Var det någonting som ni gjorde under din uppväxt?
Nej, jag var mer eller mindre bara i Istanbul av både ekonomiska skäl och man pluggade sen på somrarna. Då vill man bara vara där man var. Nej, jag reste inte mycket alls faktiskt och... Men jag vet inte, det där med storstan, det kändes inte så när jag var liten förstås. Det var ju liksom...
Man tar det för givet.
Ja, precis. Också, du förstår, allting blir så mycket större när man är liten.
Mm.
Så jag upplevde inte som att jag är uppväxt i en storstad.
Nej, och sen så kan man ju tänka, alltså, din värld var ditt kvarter. Och det kvarteret hade kunnat lägga till Gällivare eller Stockholm eller Istanbul eller
absolut,
whatever. Liksom.
Definitivt, så att, ja. Definitivt. Så på det sättet, det kändes inte som att jag var en storstadsbarn. Så, men sen senare förstås, då förstod man att okej, det här är en sån riktig miljonstad. Liksom, och ja, två kontinenter och hela köret. Så det är en riktigt stor stad i Istanbul.
Vad tror du att det var i den här trädgården som lockade dig? Som lockade lilla Serkan innan du blev 11? Vad satte det igång för drömmar och så?
Ja, jag tror... Alltså, än idag är jag ingen sån här föreningsmänniska. Jag älskar att göra saker i grupp. Och, alltså max en kompis då är jag nöjd. Men helst själv. Så jag tror jag tyckte om att vara själv. Och gick in i min egen bubbla och höll på. Liksom. Alltså, jag mådde så bra helt enkelt. Jag hade aldrig tråkigt där ute. Men skulle jag vara tvungen att vara hemma. Nej, men då saknar man kanske någon kompis eller någon familjemedlem att prata med. Och både min mamma och pappa behövde jobba jättemycket för att ta hand om oss, så fyra barn. Då. Det var därför jag uppväxt mer med mina syskon än min mamma och pappa på det sättet. Men med mycket kärlek från alla familjemedlemmar. Men jag hade aldrig tråkigt när jag var ute i min egen...
I din natur, i din mark.
Absolut.
Vad ville du bli? Eller om man säger så här, för du har redan sagt att du ville bli världsbäst på musik. Du ville bli en musiker, känd musiker. Men hade du några sådana drömmar om äventyr? Att du liksom skulle ge dig ut i vildmarken upp på berg och så, när du var liten?
Nej, det hade jag inte. För på tv och i Turkiet... På återigen 80-90-talet. Så det var inte på den nivån som är idag. Och ingen internet förstås. Så jag hade ingen aning om de här liksom fjällen och de här vildmarksupplevelserna. Så det var ju, jag visste inte ens nästan det fanns. Det är därför jag var jättenöjd med min lilla utrymme där. Så, men det var inga sådana drömmar om att ja, men jag ska ju till Nordpolen eller jag ska hitta på det här. Också, jag var ju för liten kanske för att drömma så pass stort.
Men musiken då, det är liksom ändå, det kan man ju ändå jämföra med fotografin på så vis att det är någon slags konstnärligt kreativt. Var det någonting ni fick ifrån familjen? Var kom det ifrån och hur... Vad hände med musiken? Vad hände med gitarren?
Ja, det är konstigt. Det kommer inte... Alltså, inte det heller kommer från familjen. Så det är ingen i min familj som är på det sättet varken konstnär eller musikaliska. Och, ja, de älskar att lyssna på musik, som kanske de flesta gör i min släkt på det sättet. Men det var inte på den konstnärliga nivån då. Att det var ju bara tillfällighet att jag i det huset vi bodde i, så jag hörde någon basist spela. Så det lät ju så jättehäftigt bara. Så jag var tvungen att bara knacka på den dörren. Hej, vad gör du här inne? Som säger 12-årig då. Och då han berättade, men ja, det här är en basgitarr och han höll på att spela i ett band och så jag tyckte att det här var så grymt, det var så häftigt. Så jag tänkte att jag måste köpa en gitarr, bara testa spela. Det är nog då jag upptäckte men det där med skapa med händerna, med ögonen, med örat, det spelar lite mindre roll, men att bara skapa någonting, det gav mig en sån jättehärlig känsla. Det tänkte jag, men det här ska jag satsa på.
Men är du i ditt skapande, är du liksom, går du in i dig själv i ditt skapande? Att du sitter liksom, att du hamnar i ett flow på något sätt när du skapar. Var det som med musik också? Att då saknar du ingen människa eller någonting, utan då kan du bara sitta helt själv som i en bubbla och...
Ja, det stämmer. Och det är inte bara när jag skapar. Alltså om jag håller på med något intensivt, musik eller fotografi nu idag. Så jag lever med det hela tiden. Alltså det är en sömnlös natt, då har jag nästa projekt. Så då har jag inte liksom kunnat sova för att men jag har tänkt på det så mycket, så intensivt. Och med hela kroppen, inte bara med hjärnan, med hjärtat också. Så landar jag på någonting som bara, vad härligt, det här skulle jag vilja göra. Så min bubbla i det är inte bara när jag håller på med det, utan det är hela tiden. Självklart det är mer intensivt när jag skapar. Men jag tror jag lever jättemycket med det jag håller på med.
Hur långt kom du med musiken? Vad var musiken för dig? Liksom, var du aktiv i övre tonåren sen, eller håller du fortfarande på?
Som terapi hemma. Jag har ju typ 3 gitarrer och tar fram ibland och spelar. Och det tycker jag det är jätteroligt. Men jag kom ju ganska långt med mitt spelande och sen med musiken och gitarren. Men någonstans, ja, det är lite roligt, jag måste bara berätta det här. För att det här var typ, jag tror jag var typ 24 eller 25 år. Så kom en kompis med en VHS-video till mig. Då bor jag i Sverige då. Då har han hittat en film med en gitarrist som heter Pat Martino. Otroligt duktig jazzgitarrist. Han har en sån workshop eller klinik kallar de det för i Berkeley, i den jazzgitarruniversitet då. Då har de spelat in och sa, men Serkan, du måste se det här. Så ja, härligt, för man är jättesugen på inspiration hela tiden. Jag började kolla på den här videon. Då är det från och med jag är 13 till, säg, vad sa vi, typ 22 eller något, 23, 24. Då har jag sagt, men jag ska bli en av absolut, alltså, världens bästa gitarrspelare. Och jag har inte haft någon annan dröm. Liksom. Jag gick i all in det där med gitarr och musik. Så sätter jag på den här videon. Han kommer upp och hans första meningar så här. Liksom, men det finns 2 typer av gitarrister i världen. Ena är bara skapar. Bara skapa musik hela tiden. Det andra är studenter. Elever, och de kommer alltid vara elever. De kommer aldrig komma över det här stadiet. Och det var inte svårt för mig att placera mig själv i det här liksom, grupp 2.
Ja.
Då var det väldigt tufft. Och bara känna, okej, men det här kommer inte...
Kände du att du hade nått ditt tak?
Ja, precis. Och jag kommer inte vidare med det här. Så det är så vad musiken... Men än idag är det jättehärlig inspiration för mig. Och jag älskar att lyssna på musik och nynna hela tiden när jag är ute. Jag har aldrig musik i öronen när jag är ute i naturen. Men jag älskar att lyssna på musik ofta och... Får jättemycket inspiration i mitt skapande. Så jag är glad över att jag gav ändå jättemycket av mina år till musik. Även om jag inte kom så mycket vidare i min spelande. Sådär. Men idag är jag glad över att den finns kvar i kroppen och fortsätter ge mig näring.
Är det någon särskild musik som du lyssnar på eller som du gillar att spela?
Jag lyssnar i all musik, bara det är bra. Och det gäller ju för fotografi också. Jag själv är landskapsfotograf, men jag älskar att titta på bilder. Om det är taget med en iPhone eller med en riktig storformatskamera. Det spelar ingen roll. Och jag säger samma sak om musik också. Så det är bara det är bra gjort och proffsigt gjort och det finns känsla i det. Så kan jag gärna lyssna. Så jag har nog aldrig sagt att allt förutom det här, utan jag menar allt.
Alla
här, ja, absolut.
Vad var dina första intryck av Sverige när du flyttade hit?
Det är nog här jag kom in i själva min vildmark igen. För att i Stockholm... Det är så mycket natur för att vara en stor stad. Det tog mig tillbaka till min lilla trädgård i Istanbul. Och det gick ju ganska fort efter jag flyttade till Stockholm, Sverige. Och jag bara kände, det här är helt sjukt. En blåsippa, det var ju så exotiskt för mig. Oj, alltså, och vitsippor och de här blommorna och den här första vårgrönskan. Oj, jag håller på att uppleva en årstid här. På helt annat sätt än vad jag gjorde i Istanbul. Men samtidigt, det här är bara efter konstitution då, det måste vara så att det tog mig tillbaka till min barndom utan att jag tänker på det då, men idag när jag tänker på det, det måste vara den kopplingen min kropp och hjärna hittade när jag såg naturen i Stockholm. Så det var nog ja, förutom en vacker stad och så där i byggnader och så vidare, så det var nog den nära naturen som var avgörande i mitt liv då.
Men naturen kom innan, vad kan man säga, naturen i Stockholm och Sverige kom innan kameran?
Jag upplever SMS-igt ja, men jag tror det är ändå ganska samtidigt, för kameran var ju ändå, det skulle ersätta mitt verktyg som skapare. Först var det örat och gitarren, nu var det ögat och kameran. Så det var inte svårt att bara switcha verktyg, om man säger så.
Det var inte svårt?
Nej, det var inte svårt alls, utan jag bara kände, ja men okej, men det här, det är rätt forum. Det jag ser med mina ögon och upplever, det här ska jag försöka registrera på något sätt. Och det var ju, kameran var ju absolut helt perfekt verktyg för det. Så det var ju, ja, naturen, jag tror de kom samtidigt, det vill jag ändå påstå. Just naturen och kameran.
Men brukar du sitta och titta tillbaks på gamla bilder du har tagit?
Ja.
Jag tänkte att det blir nästan som en slags dagbok då. Att du kommer ihåg väldigt mycket vad det var som fascinerade dig då. Och var du befann dig då i din utveckling och allting.
Precis, det var mycket fota i storstan och just de här byggnaderna. Men tror jag att det är först när jag förstår det där nordiska ljuset, som är väldigt speciellt förstås, och med sina färger och skiftningar, och det är otroligt speciellt som inte finns någon annanstans på det här sättet. Det gjorde så att jag tog mig mer och mer i det mer natur och mer naturliga områden än att bara vara i stan. Först var det kameran och uppleva storstan med naturen i hand. Men ju mer jag upplevde det där nordiska ljuset, jag vet inte, men det kändes som att nordiska ljuset mot stan, det kändes lite falskt. Utan nordiska ljuset i naturen, det måste vara det mest naturliga, vilket som person, jag älskar ju vara liksom lite mer dämpad och naturlig på det sättet. Så jag tror det klickade rätt där.
För, går det att beskriva för den som inte förstår vad det nordiska ljuset är?
Ja, det är framförallt, man kan ju ta på vintern till exempel, direkt efter solnedgången. Det här är bara ett exempel på, det är en jättestor ljus- och färgskala då. Direkt efter solnedgången, det finns ett fenomen som heter efterljuset, som stannar kvar där beroende på årstiden liksom jättelänge, eller det där före ljuset. Så det är inte så att någon släcker lampan efter solnedgång. Så kan det vara kanske i Turkiet eller i Östafrika. Men här uppe är det, och de färgerna som man upplever just i det ljuset. Och det är superunikt då. Det var så nytt för mig. Jag bara kände det här liksom har jag aldrig sett förut. Det är inte bara en vanlig grynings- eller skymningsljus, utan det är före ljuset, efter ljuset. Sen att vad det beror på, det vet jag inte riktigt, men det måste ju vara liksom, ja, vi är långt norrut.
Jag tänker så här, vinklar, att vi är långt norrut på jordklotet.
Ja, precis, alltså solens strålar ligger ju säkert helt på helt annat sätt jämfört med i södra delar av världen. Så det måste ju påverka jättemycket förstås. Men just det där klara luften och kylan, vilket jag upplever som ännu intensivare när jag bor i Lappland. Och det är nordiska ljuset. Det blev väldigt långt och krångligt svar, men det är ju, man måste ju nog följa den hela tiden, både dygnet runt för att förstå det. Sen är det året runt också, för det händer ju något med det hela tiden.
Om du skulle beskriva din fotografiska utveckling under den där första tiden, går det att beskriva? Liksom, tog du tydliga steg? Typ, du sa att du fotade även lite stadsmiljöer och så också, men sen så blev det naturen. Var det det enda steget du tog, eller var det fler den typen av steg? Lämnade du saker bakom dig allt eftersom du utvecklades och fördjupades i din fotografering?
Ja, just stad kontra natur, det var ju mer motivmässigt kanske utveckling, men fotografiska utvecklingen, jag var ju så hungrig. Och då tänkte jag, men jag ska lära mig tekniken. Så det är inget snack om det. Det är därför när folk, alla får missförstå mig rätt. Ja, men jag fotar med känsla. Och det funkar inte så. Alltså, ska du uttrycka dig, det är klart du ska i text, ja, då ska du kunna stava. Det är inget snack om det. Det är samma sak med fotografi. Och det förstår jag ganska tidigt i min fotografiska karriär eller utveckling. Ja, men jag ska lära mig att stava. Jag ska lära mig tekniken. Och jag tror den disciplinen kommer ju från musiken och gitarren också.
Det var precis det jag tänkte fråga. Ja. Var det på samma sätt när du lärde dig spela?
Absolut. För det, alltså, ger du gitarren eller piano till någon. Mm. Det är inte så att man bara, men nu kör vi.
Det här är kul.
Ja, precis. Ta en låt så får vi höra. Ja. Men med kameran är på grund av det en sån direkt resultat. Så du tar en bild och det är klart du börjar skapa. Det är ju både för och nackdel i det här fallet. Så det är på gott och ont, så du känner, men nej, det är, alltså, jag måste lära mig det här språket. Kan jag, och det är tekniken i det här fallet då. Kan jag det, då kan jag börja uttrycka mig förhoppningsvis. För jag känner jättestarkt för det här, men jag måste hitta orden. Och det var ju tekniken. Alltså, jag lånade jättemycket böcker, och sen satte en hel del på biblioteket och bara läste mycket fotoböcker, både teknik och kolla på olika typer av fotografer och deras stilar, och kopierat dem och så där. Det är perfekt sätt att lära sig, bara kopiera rakt upp och ner på en fotograf. Så då förstår du, då försöker du göra liknande bilder, då lär du dig en stil, en teknik och så vidare. Så det är ju, det gjorde jättemycket. Men någonstans under den här resan så måste jag utveckla en egen stil och eget bildspråk då. Så känner jag kanske, ja, efter ett tag så börjar jag skapa egna bilder, och det var ju ännu roligare.
Och den där egna stilen så kommer vi ju återvända till också. Men om du ska se på dig själv nu år 2016, och om du ska jämföra dig med vänner, kollegor, andra natur- och landskapsfotografer som är verksamma i Sverige, ser du en skillnad på hur du ser på din omgivning? Eftersom ser du det fortfarande med andra ögon? Eftersom du blev ändå konfronterades med det här nordiska ljuset och den nordiska naturen och svenska naturen och vildmarken i vuxen ålder, när du befann dig mitt i ditt skapande. Men om man skulle jämföra med, sig Mattias Klum till exempel, så han är ändå, även fast han har rest mycket, så han är ju ändå uppvuxen med det här. Just. Kan man se det? Skulle du kunna analysera dina egna bilder på ett objektivt sätt, att ja, men det här är ett tecken på att jag inte, att jag har ett färskt eller ett annat perspektiv på de här omgivningarna än vad andra fotografer har?
Ja, jag tror just det där att speciellt när jag bodde i Stockholm, så att jag attackerade inte på den liksom mest dramatiska som finns i min omgivning, utan jag såg än idag, tycker jag, att det lilla som kanske de flesta går att trampa på, tycker jag att det är så härligt att försöka skapa någonting utav det. Jag vill inte påstå att jag är ensam med just fota på det sättet. Men jag känner att det är det jag vill göra mer i min fotografering. Att se sånt som de flesta kanske inte lägger märke till. Som tycker att det är vardagligt. Det är liksom, det är inte något dramatiskt, det är inte exotiskt. För mig är det efter 15-16 år, det är fortfarande exotiskt. Men just det, jag tänker ju mycket mer på själva bilden idag. Och då vet jag att det har ju mycket mindre att göra med själva dramatiken i motivet, utan hur du skapar dramatiken själv med de verktyg du har i handen. Och det tänker jag mycket, mycket mer på när jag tar mina bilder. Det tror jag, det hjälper att jag har ändå mina turkiska ögon med mig. Jag tror, det är klart det borde vara någon skillnad, trots att jag har gått 15-16 år här då.
Går det att plocka ut då och frilägga vissa element som du vill ha i ett motiv för att du ska gå igång på det, för att du ska lockas in av det?
Ja, det ska vara häftigt ljus. Men inte så där liksom bara solnedgång eller soluppgång, inte på det sättet häftigt, utan det ska vara häftigt för det motivet just då. Och det kan vara en gråmulen dag och in i en liksom tråkig skog, men ljuset som uppstår där kan vara superhäftigt för mig. Och det är alltså, rätt ljus är absolut A och O för mig, rätt ljus för rätt motiv. Det är den kombinationen än idag försöker jag bemästra. Det är jätteviktigt tycker jag. Sen idag 2016 då, som fotograf, så tänker jag mycket mer på det kaoset som finns i naturen, som kan upplevas som rörig. Men för mig är det, det finns en ordning i det också, som jag känner att jag ser, eller jag vill bringa den ordningen i det kaoset med min kamera. Och det är ju, det triggar mig jättemycket. Jag bara känner, just idag nu vill jag ut och ta den bilden som bara, åh, härligt, det är kaos här. Nu ska jag försöka hitta en ordning i det, ändå visa kaoset samtidigt. Så det är ju, och så var det absolut inte bara för kanske ett par år sedan.
Ett väldigt komplext sätt att se på hur man ska organisera ett motiv. Liksom.
Absolut, och då ganska är det djupt, där dramatiska och stora fjällen och bergen och så vidare. Du ryker ju bort ganska fort. Mm. Så nu försöker jag inte locka betraktaren med något som är ganska självklart. Nu har jag ändå gjort mitt projekt med The Land of Eight Seasons, mitt första år i Lappland. Ändå försökte visa de åtta årstiderna och ljusets skiftningar och vad som händer i naturen med lite konstnärlig touch förstås. Men det kaoset som jag ser mycket tydligare efter ett år idag, det är på helt annat sätt jag vill fotografera. Och det är jättekul. För det är att upptäcka ändå efter, säg, 10-12 år som fotograf, känna, men det här har jag fotograferat. Alltså, den här boken har jag skrivit. Nu vill jag säga annat. Och det är jättekul att bara känna, okej, men jag har inte pratat klart. Och ja, vissa kallar det för utveckling förstås. Men det är jättehärligt att bara känna, okej, men det är inte slut än. För min rädsla var liksom, tänk om jag vaknar om 30 år. Jag har fotograferat på samma sätt. Mm. På olika platser. Och ibland på samma platser till och med. Jag skulle må jättedåligt av det. Så jag bara känner liksom, jag vill ha en förändring i mitt bildspråk. Så länge det är mitt. Så länge det är något som jag vill verkligen säga. Och idag vill jag berätta annat än vad jag gjorde med mitt senaste projekt. Och det är på gott och ont. Jag håller på att göra den här boken. Så jag har ställt ut flera gånger med mitt projekt, The End of Eight Seasons. En boken håller på och trycker. Och alltså, jag är klar med den. Det känns ju som jag har. Det går ju lite för fort i mitt huvud och i mitt hjärta. Liksom. Jag bara känner, okej, okay, jag är redan förbi det här. Men jag har inte ens gett ut boken. Och Så kommer det nog alltid vara. Mm. Så man är ju tyvärr ett steg före. Men återigen just då för det jag har gjort med det här projektet. Och jag ville ju verkligen visa mitt första år och mina upplevelser i den här häftiga naturen. Men nu, idag vill jag berätta annat och det ser jag fram emot med.
När bestämde du dig för att du ville bli en professionell fotograf? Alltså en fotograf som kunde leva på sitt fotografi?
Ja, 2004 så sålde jag en bild via en bildbyrå. Och då de sa, men kan du fakturera? Du har sålt en bild. Va? Har jag sålt en bild? Och bara fakturera? Får jag fakturera? Så där, men du har väl ett företag? Nej, det har jag inte. Så jag gick och startade Särkangrens Photography, mitt företag. Då. Så, då hände det någonting. Då kände jag, men visst, nu det finns hopp. Så det här kan hända. Det här kan bli riktigt bra. Så sen dess har jag nog kört riktigt hårt. Lika hårt som idag.
För nu du, sen en tid tillbaks, eller? Så lever du på ditt foto?
Det stämmer. Nu är det, ja, det är mer än ett år. Då. Men tills dess så var det mycket jobb, parallella jobb. Allt från att jobba på en restaurang och på en kebabrestaurang i Stockholm. Sen i en fotobutik. Och det är väldigt långa perioder då. Så inte bara några månader, utan flera år i de här olika jobben. Då. Men jag gav aldrig upp. Så jag visste liksom, den dagen jag ger upp så har jag förlorat matchen. Utan det är så länge jag fortsätter så kommer det hända. Och så är det nog för de flesta. Att det kan ta 10-15 år. Det låter jättelångt. Men det är inte alls. Utan ger man bara fokuserad på målet, det är dit jag ska, så allt annat blir bara, visst, det är bara fixa det, så kör vi på.
Men är det egenskaper som du skulle säga är det kanske inte behöver vara nödvändigt, men jag antar att det är egenskaper som är väldigt viktiga om du vill kunna bli en duktig, skicklig fotograf, eller kanske en skicklig konstnär, whatever, att man måste ha någon slags uthållighet och att du måste ha tålamod och uthållighet.
Ja, framförallt om du ska leva på det. Men inte om jag bara, men jag vill skapa. Och jag mår bra av det. I mitt fall var det, jag ville både skapa och leva på det. Då är det absolut ett krav att man inte får ge upp helt enkelt. Men har man ett jobb och vill skapa vid sidan om, då tycker jag då lägger du på hyllan något år. Sen kör du lite till och så då är du fri på ett helt annat sätt.
Ja, det har ju sina fördelar det också såklart.
Ja, visst.
Du har gett ut två böcker redan.
Ja, det stämmer.
Kan du berätta något om dem?
Ja, min första bok, Examen. Stockholm heter den. Ja, pinsamt. 2010-2011 där någonstans gav jag ut den. Och det var mitt tack till Stockholm. Och allt vi har pratat om är vilken fantastisk stad det här med så mycket natur i en stor stad. Jag kände liksom Stockholm gav mig det här yrket, den här känslan med vara i naturen, uppleva naturen och fotografera naturen. Och, ja, men hur kan jag tacka? Hur kan jag ge någonting tillbaka? Då var det ganska självklart att då gör jag en bok och visar från helt annat perspektiv. I den boken finns det inte en enda byggnad eller människa, utan det är i mitt tycke min vildmark i Stockholm har jag försökt att fotografera. Och jag har fått till och med något förlag utan att nämna vilken. Tyckte jag, men det är för lite Globen och Kaknästornet tyckte de i min bok. Ja, men jo, det var idén från början. Så efter ett par nej så nappade jag ett förlag, Balkong heter de. Så fick jag göra med dem. Och det blev en jättefin bok. Och gammal nu, men än idag står jag för absolut det arbetet jag gjorde.
Hur var känslan när du fick hålla en bok i en egen fotobok i din hand?
Nu har jag inget barn själv, men det, jag tror det är nog så det känns. Att bara, men det här är liksom, mina bilder, jag är mina bilder och de har jag samlat i den här boken. Och det är fantastiskt. Och det är inte som en utställning eller ett föredrag, utan den kommer att finnas kvar. Om många, alltså om någon köper det och lägger på bokhyllan, ta fram efter 30 år och bläddra i den. Alltså det är så häftigt med bok. Och då vill jag ändå säga att just fotobok är ännu extra. Läser en textbok, tycker om den, då vill du gärna ge bort till någon. För jag bara, men du måste läsa den, här har du den. Då resan har börjat för den textboken. Men en fotobok ger inte bort. Då har du den hemma. För att det kommer att komma en tid du tar fram den och bläddra i den igen. Och titta på bilderna, uppleva kanske annat eller samma som du upplevde förut. Så en fotobok är en jättehärlig känsla att ha hemma. Och en egen fotobok är en häftigare.
Och den andra boken?
Ja, och den heter I huvudet på fotografen Serkan Güneş.
Skulle även det här avsnittet kunna heta.
Ja, precis. Jo, du är inne där och rotar nu. Och det är jag van vid från den här andra boken. Då är det Göran Segerholm. Som jag, vi har känt varandra via en annan podd som heter Bildradion. Och han gör någon fotosidan-podd idag. Så jag har varit med i hans poddar några gånger. Så sen kom vi varandra ganska nära liksom i tänket och vänskap också. Så bestämde vi att han skulle skriva texten i min andra bok. Det kommer ju mer från att jag efter mina föredrag så var det ganska många frågor om just om jag hade någon bok om just mina tankar och min landskapsfotografi. Det hade jag inte, men jag har haft många lyckade föredrag. Alltså jag har kunnat inspirera andra och jag bara nästan känt i den här liksom föreläsningssalen att folk bara vill gå ut nu alltså. Inte efter föredraget, utan de vill bara, ja, men nu är jag taggad. Och det är en härlig känsla. Och då tänkte jag, men varför inte göra en bok då? Så den blir mer bestående förstås. Så det är mina tankar kring mitt skapande och min planering och mitt sätt att se på naturen och ljuset och tekniken också förstås. Och då var det Göran som var inne i min hjärna och peta och tog fram ganska vettig text.
Men just det här att undervisa och...
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Inspirera andra, är det någonting du jobbar även med fotokurser och resor och så man kan verkligen ut i fältet tillsammans med dig och lära sig. Men ser du att du lär ut eller ser du bara att du inspirerar? För att jag antar att man kan se på det på två sätt.
Ja, för mig är det jag inspirerar framför allt. Och att lära ut och också inspirera samtidigt. Men de flesta av oss fotografer, och det är inte konstigt, att göra det här med workshops i rent ekonomiska skäl. För det är jättesvårt att leva på sina bilder. Så man får ju ha flera bollar i luften och Och fotokurser och workshops är absolut en del av det. För mig är det definitivt nummer ett. Jag får jättemycket näring av att inspirera andra. Det är lika stor näring nästan som jag skapar då. Och det är nummer ett. Sen är det absolut nummer två ekonomiska skäl då. Men det är jättekul att bara se, liksom, säga att jag har 12-15 deltagare på en workshop. Det räcker med bara 3-4 av dem som är verkligen där för att få ut någonting och ta sin fotografering till nästa nivå. Jag mår jättebra av det och se det det är en sån glöd hos deltagaren. Jag mår ju så bra att se det.
Gör du även egna, vad ska man säga, fotoexpeditioner eller resor lite längre bort? Du har redan nämnt att du har varit lite i Afrika och Svalbard och så. Har du möjlighet att jobba på det sättet?
Ja, det har jag. Men jag har ju tröttnat lite på att göra den typen av fotoresor. Och det är väldigt vanligt bland fotografer. Och oavsett genre så paxar man någon vecka eller två veckor av sin tid. Och med egen budget och åker till ett ställe bara för att uppleva och fotografera, och inte för ett jobb, utan nu ska jag iväg och ta mina egna bilder, sen får vi se vad vi kan göra av dem. Och det är det som jag tröttnade på när jag bodde i Stockholm, och jag var uppe i Lappland en gång om året och ibland två gånger, och alltid lämnar jag det vackra landskapet med en sån klump i magen, liksom, men vad händer imorgon? För jag är på väg ner till Stockholm, men jag kommer inte kunna se vad som händer med naturen imorgon eller nästa vecka tills jag kommer tillbaka igen, kanske om ett halvår. Och därmed liksom göra en resa på det sättet, det var häftigt från början. Jag brukar jämföra med det som att vara nykär. Och alla kan acceptera att det är en häftig känsla att vara nykär. Men jag har valt att gifta mig med naturen istället, och jag är intresserad av den där långvariga, mycket tryggare och mycket närmare i mitt tycke relationen till naturen. Och jag mår ju mycket bra nu. Mycket, mycket bättre än att bara liksom ta såna här snabba ryck, göra det, fotografera. Alltså, jag vill inte säga att man fotar i stress, men det är klart det är tidspress, och du har en budget, du har ju så mycket pengar, så mycket tid. Ska jag upp till Lappland, det är klart du ska till fjällen. Jag kommer aldrig vandra i Muddus. Det är Sveriges häftigaste skog. Men det är klart du ska välja fjällen istället för att gå i en halvtråkig skog. Men nu, när jag har den tiden i det landskapet, så kan jag spendera mycket mer tid i både fjällen och skogen och myrmarkerna. Som är mer eller mindre icke-fotograferade, och det är spännande.
Är det svårt som fotograf att liksom... rör du dig utan kamera någon gång? Och rör du dig utan kamera medvetet? Alltså blir det ibland medvetet att du bara nej, men nu tar jag inte ens med mig någon kamera för att nu vill jag bara uppleva någonting?
Nej. Aldrig i naturen utan kamera. Ja, då ska det vara... Okej, har jag en grupp jag ska ta hand om? Guida? Ja, med workshop, naturfotoworkshop. Då kan jag tänka mig lämna kameran hemma. Jag är där för dem och ska jag inspirera dem och ta hand om dem.
Då kan du inte stå och vara knäpptyst och bara
nej,
stå.
Nej, då det är fel forum att gå in i egen bubbla om man säger så. Men annars ger det... Nej, jag måste ha med kameran. Alltså det är sån där man, jag kan nästan drömma sån här mardrömmar att jag har glömt kameran, jag är ute och det är helt fantastisk natur. Eller ganska ofta stativet är borta. Så jag fotar aldrig utan stativ då. Bara, och alltså, jag skojar verkligen inte. Det här händer ju kanske typ en gång i månaden att jag drömmer om att helt grym natur. Och så då är det något som fattas, batterier, det är objektivet jag vill fota med. Och, Och det måste vara en påminnelse om att jag ska aldrig vara ute i naturen utan kameran. Så.
Det är så här motsvarigheten till att drömma att man går på stan och så har man inga byxor på sig.
Ja, precis. Det är något sånt.
Är du ute på äventyr? Någonting. Ger du dig ut på strapatser och långa vandringar i väglöst land?
Jag är sån där väldigt försiktig och sådär. Jag är inte den Indiana Jones typen. Det ska hända mycket och det ska vara längst och högst och snabbast. Men jag älskar att känna att nu är jag ute ingenstans. Och ju mer man är ute i naturen på det sättet jag är, så det är desto mindre strapats det blir också. För då har man vant sig vid att röra sig i den typen av natur. För de flesta kanske en ovan vandrare kan liksom 4 dagars tur i sjöfallet kan kännas som att det här gör jag inte om. Som, för mig kan det vara liksom, men det är nu härligt, då jättefint att komma ut. Då tänker jag inte på den strapatsbiten. Men jag är inte direkt rädd för att utsätta mig heller. Utan jag bara känner, ja men det är klart att jag ska i den här bekvämlighetsrutan. Det får ju, oavsett vad jag håller på med. För ska jag utvecklas så måste jag passera den, liksom, förbi den här rutan. Jag kan inte bara vara bekväm hela tiden. Ska jag vara lite obekväm så det är okej. Men inga sådana här riktigt strapatser. Det är, ja, för än så länge har det inte varit i alla fall. Eller det har varit, men ja, det har inte känts så.
Hur bor du nu? Bor du nära naturen? Ditt hus, ditt hem?
Ja, jag bor i Gällivare, en liten stad. Ja, visst, efter en kvart med bil då, så då är jag ju ute i absolut vackraste natur vi har i Sverige, tycker jag. Så men jag bor mitt i samhället. Mm. Men jag känner definitivt att jag bor nära naturen. Jag ser ett berg varje dag, tittar på dundret. Och jag hade ingen aning vad den hade för effekt på mig och människa då. Att titta på ett berg varje dag. Ja, förutom de dagar där det är helt dimmigt och jag inte ser berget. För det har ju sin egen klimat. Alltså, med ljuset och molnen och det händer ju något på berget varje dag på helt annat sätt. Och det är ju... Ja, jag fattade inte att jag kunde leva utan detta innan. Så det är på den nivån.
Men vad händer med dig då? När du ser ett berg varje dag? Är det den här litenheten?
Ja, det är ju trots. Jag är inne i ett vanligt hus i en liksom villa område mitt i Gällivare. Så känner jag att... för jag kan ju vara där om 5 minuter om jag vill. Och det är den friheten. Det är enormt. Och just vi gjorde den här resan, lämna storstan och flytta till Gällivare, och det är det bästa jag har gjort. Det roliga, jag hör ju folk, ja jag skulle också vilja göra det. Alltså varenda jag pratade har sagt samma sak. Och jag börjar misstänka att folk ljuger för mig. Men varför gör ingen nu? För det kan inte stämma att alla vill det. Ja men okej, man har tänkt på det en sak, men vill du det så hade det gjort det förstås. Och återigen, det kan finnas olika anledningar att man inte tar det steget. Och det kan vara sådana här riktiga idrottsprofiler eller äventyrare och att de säger samma sak också. Ja men jag skulle vilja. Ja men jag ville också göra det här. Och det är mycket svårare för mig att förstå. Det kan inte, alltså... De mentala spärrarna, de är farliga att ha. Ibland får man verkligen ta bort dem och köra all in.
Land of 8 Seasons. Berätta lite grann om det tänket.
Ja, det kommer ju från samernas renskötsel och samernas sätt att se naturen och det här landskapet. Och det året som går... Inte bara med 4 årstider utan 8 årstider. Min tolkning var liksom just övergångarna mellan vår och sommar. Till exempel. Det är en sån otroligt intensiv övergång. Och ibland är det kort, ibland är det mycket längre. Så att det, när man bor där så är det självklart en annan årstid nu. Så nu efter, alltså höst var ju min favoritårstid. Och så blev det, nej det är nu inte höst längre utan liksom alla färger är borta, löven är borta. Första snön är knappt på plats, men det är inte vinter. Ja, det är klart det är höstvintern. Alltså då blev det självklart, speciellt när jag kan vara i naturen året runt. För det här projektet var jag kanske 3-4 dagar i veckan under ett år. Det var ju det bästa jag har gjort, absolut. Och det var min tolkning av samernas 8 årstider. I samernas tycke så är det mycket kopplat till återigen renskötseln och deras sätt att leva och kulturen förstås. Men för mig var det mycket mer titta på naturen, titta på färgerna, titta på ljuset, vad som händer med det. Så det tyckte jag att det är perfekt. Mitt första år i Lappland ska jag spendera så här.
Men blev det en liten utmaning också att du fick vara lite detektiv? Att liksom befinna dig ute i naturen och leta efter de här tecknen hela tiden? Ja, men nu har det här hänt och nu har det här hänt.
Absolut, för det är stressen var ju att jag måste ju visa hur det är nu. Alltså nu är det höstvinter, eller nu är det vinter. Och vintern är typ längsta årstiden av alla 8 där uppe. Och vilket betyder att just den höstvintern kanske är 2 veckor. Jag måste passa på att ta, jag tog en bild i veckan då. Jag måste passa på 2 bilder som ändå representerar den här årstiden. Och jag har aldrig tagit någon bild på beställning förrän jag flyttat till Lappland. Men för det här projektet, jag tvingar mig att ta mig ut, hitta motiven och ta de här bilderna som verkligen känns då. Så ja, det har varit utmaning men samtidigt som varit otroligt utvecklande.
Ja, har Sápmi varit en inspiration för dig? Har liksom samernas kultur varit en inspiration? Eller är det de här 8 årstiderna där fokus har legat?
Idag är det just nomadlivet och hantverket och förut hur samerna levde är absolut en jättestor inspiration. I och med att jag rör mig mycket i naturen så tänker jag jättemycket på klädseln och verktyg man har använt och hur skidor man har använt, hur det har gått att röra sig i de här områden. På det sättet ger det jättestort inspiration. Men det har inte varit det innan. När jag bodde i Stockholm så ändå jag visste att det här är samernas land. Men inget jag gick och tänkte på liksom, hur kan man få en inspiration av det. Men den dagen vi bestämde oss att vi ska bo där uppe. Då var det inte så svårt att hitta inspiration. Då var det självklart att man skulle få inspiration från samernas sätt att leva.
Har du samiska vänner?
Ja, vänner kanske lite ta i efter ett år, men jag känner några och det är jättekul och då har jag visat mitt projekt och ja, det har jag.
Och nu ska det här bli en bok alltså?
Ja, det stämmer.
När kommer den komma ut?
Den skulle ha kommit nu till mässan, fotomässan. Men det blev ju lite förseningar. Så är det alltid med böcker. Så fort den ska tryckas och om någonting går fel eller om man vill ändra på någonting, då är det borta med en månad. Mm. Och det är inte bara, men om vi skjuter upp det 3 dagar, så funkar inte det. Så det får bli, det är väldigt nära. Men det är i vinter här kommer den i alla fall.
Jag har förstått att ditt sätt att se på komposition av en bild eventuellt skiljer sig lite ifrån vad man kanske skulle säga den gängse uppfattningen, att man ska hela tiden ha det här gyllene snittet i bakhuvudet och du delar upp bilden i tredjedelar och horisonten hamnar på den övre tredjedelen alternativt den lägre tredjedelen och allting så här. Men du går lite grann från det, eller? Är det medvetet eller har det bara blivit en Serkan-style?
Inte medvetet, utan det är bara jag går ju mycket på känsla. Alltså jag vrider kameran upp och ner och höger och vänster tills det känns bra. Sen har det varit gyllene snittet, så fine, jag går inte att ändra på det för att nej, men jag vill inte ta någon. Ja, precis. Ingen jävla gyllene snitt, så det är inte på den nivån, absolut inte. Men jag har ju märkt att jag har brutit de här reglerna en annan gång kanske, ja, ganska ofta ibland. Och det, jag mår inte dåligt av det. Jag tycker att det är helt okej. Och speciellt när jag vill fota mycket mer kaos nu, så kommer det säkert vara mycket andra regler som jag måste bryta. Och det tycker jag att det är bara spännande. Bara det känns bra för mig, det är min utgångspunkt. Kompositionen måste kännas bra. Och det är, ljuset är något som du verkligen kan lära dig och bemästra. Så hänger du med en fotograf under en hel månad, så kommer du förstå liksom vilka ljus som funkar i vilket sammanhang och vilket motiv mår bäst av det här typen av ljus och så vidare. Men just komposition, det är jättesvårt att lära ut också. Så just de regler du nämnde, de står ju i varenda bok. Så det är ingen att jag går och berättar om för mina deltagare, utan jag försöker ändå ge dem lite olika verktyg. Liksom, man får ju tänka lite friare. Ska du ha den här grenen i bilden? Tillför någonting? Eller är du med, alltså, ser du att den sticker in från vänster där? Oj, det hade jag inte sett. Liksom, men då är det som är felet. Jag vill att varenda element man har valt att flytta in i den här rutan, det ska vara medvetet val då. Det är det jag försöker lära ut. Alltså, var med och komponera. Så var med, någon typ av medskapare här liksom. Och det är inte bara lämna någonting åt slumpen. Det försöker jag undvika i alla fall.
För du fotar aldrig så här, du har aldrig djur och människor i bilderna?
Inte människor, men djuren, de är välkomna ifall de glider in i landskapet när jag fotograferar.
Du fäster inte bort dem först.
Nej, så de är välkomna. Sen i Östafrika, på savannen, har jag fotat djurlivet. Men min tanke går mycket... savannen är en fantastiskt härlig miljö. Jag vill inte komma hem med någon girafföga. Alltså, ja, men den tar det på djurpark. Alltså, jag måste ju visa miljön först, alltså hur det ser ut. Liksom, och, jag älskar ju landskapet. Det är min utgångspunkt. Sen en akaciaträd eller giraff eller lejon, det har ju mycket mindre betydelse. Det är bara en del av de komponenter jag har valt att ha med i min bild. Men ja, inte människor, tack. Eller inga människogjorda motiv heller.
Men det är någonting, det intresserar inte dig bara?
Ja, det precis. Och det är nog, det avslöjar för mycket om den tid vi lever i. Och då kan man inte ta de här tidlösa bilderna. Går du med din senaste Gore-Tex-jacka, då vet man att det här är, ja, men den måste vara tagen typ 2010, mellan 2010 och 2015. För den jackan fanns ju inte på 70-talet. Det vill jag inte att man ska kunna se i mina bilder. Ändå, jag kan ju berätta själv förstås när jag har tagit bilden. Men jag vill ändå att bilden ska ha ett eget liv. När jag tittar på den, ja just, den kunde jag ha tagit igår. Eller för 30 år sedan. För det är, naturen är en sån evighetsmaskin. Och det tycker jag att det är härligt att visa det där mer tidlösa bilden då. Det är ingen, alltså en skoter som kör där mitt i alltihopa. Det är klart att du kommer se vad det är för modell om du är intresserad av det. Eller hur? Så, men ja, just de här knutarna gjorde man på 60-talet. Där ryker min tidlösa bild. Så.
Ja, vad intressant. Och det här är väl i och för sig lite grann, eller du har redan nämnt det här tror jag, indirekt åtminstone. Men har du hittat din stil nu, eller tror du att om du tittar på ditt fotografi om 10 år, kommer det vara andra saker du går igång på då? Kommer det vara andra saker du fotar då? Eller tror du att det här, att du har hittat din grundinställning och sen så kommer det bli varianter? Eller?
Nej, jag tror det kan se helt annorlunda ut om 10 år. Bara, jag vill inte tröttna på fotografera. Så jag måste ju känna, jag känner ett sånt driv som tar mig ut oavsett väder och vind flera dagar i veckan. Det är tack vare kameran. Och det får inte försvinna för att jag har ju sagt, berättat allting på det här sättet. Så det är därför jag, om jag säger den är aldrig människor, aldrig stadsmiljö, det skulle vara jättekonstigt. Tänk om jag tröttnar på det här då. Jag måste ju må bra när jag skapar. Jag måste känna att det tillför mig jättemycket när jag skapar. Sen är det jättekul att dela med det jag har skapat. Så länge jag får den näringen så ska jag fortsätta på det här sättet.
Om man ska titta tillbaka på din karriär som fotograf. Har du ett, jag vet inte hur vanligt det här är, men har du ett foto? Eller ett motiv eller ett foto som sticker ut, tycker du? Någonting som ligger dig väldigt varmt om hjärtat, som det här är så fantastiskt.
Ja, flera sådana som är väldigt nära hjärtat, men det behöver inte vara liksom jättepopulär hos andra.
Nej,
alltså min mest såld bild kanske är liksom ett motiv som jag bara känner, ja men den är bra liksom, jag är nöjd med den, men den här känns det som att det är mycket häftigare. Men det är återigen, det är som att du väljer inte mellan dina barn liksom, men det här barnet tycker jag bättre om än det här, utan det jag älskar, jag har anledningen att jag har sparat den bilden i mitt arkiv för att jag står för den, jag tycker om den och ja, inget sån här liksom, den bilden, yes, det är, och den bästa bilden, den ska jag ta imorgon.
Du har ju fått uppmärksamhet både i Sverige men även i Turkiet också som fotograf. Är det någon skillnad på hur du bemöts där och hur du blir mottagen i Turkiet mot Sverige? Eller dina bilder kanske?
Ja, jag tycker inte att det är så stor skillnad. Det är klart det finns en stolthet över att en turk liksom bor i Sverige och blivit årets naturfotograf och vunnit priser, gjort böcker och publicerat jättemycket. Så det är sån, jag förstår det. Det är härligt förstås liksom för mina landsmän och bara, men det här kommer ju från oss förstås. Och förutom det så jag tycker inte att det är så stor skillnad. För någon tävling jag vann när jag var 26 år gammal, den vann jag som första svensk och första turk också förstås i internationellt sammanhang. Så det kom ju TV4 hem till mig, jag gjorde en inslag liksom. Och så det, jag tror inte att det är så stor skillnad. Så det är ungefär liksom att, ja, men är man bra på något man gör liksom, då lyfter man gärna det. Det gäller i bägge länderna i det här fallet.
Har du något sådant pris eller någon utmärkelse som du tycker sticker ut lite, som du är extra stolt över?
Ja visst, det är just årets naturfotograf av Naturvårdsverket. Jag tycker att det betyder jättemycket för mig. För om man kollar på den listan, när jag liksom kände till de fotografer som fick det priset innan, alla var mina förebilder, eller de flesta i alla fall. Men det var inget man gick ens tänkte på eller bara kunde drömma om, utan det var häftigt tänkte man, man var coolt. Men jo, det är klart han är jätteduktig och en liksom riktig yrkesman och så vidare, så man har gått och tänkt på i de banorna, men det är inget som jag har gått och drömt om att jag vill bli årets naturfotograf någon gång. Och det här är lite coolt. Jag fick ett samtal från Naturvårdsverket inför just det här, den här utmärkelsen. Då går jag på Sergels torg. Nu glömde jag vad hon heter. Men hur som helst, så bara, men jag ringer från Naturvårdsverket. Och det är så att vi har utsett det till årets naturfotograf. Och gratulerar också. Alltså, jag bara, det här är inte roligt, så jag höll på att lägga på. För det är bara liksom, det var ringen, det, bara, det här är, det, så här kan man inte skoja om och sådär. Jag höll på att skälla ut den nästan. Och hon bara, nej, nej, alltså, jag skojar inte, du ska få ett mejl om det ganska snart, så jag vill ändå ringa och berätta. Och sen, ja, ceremonin ska ske här borta. Och det här är ändå ett bevis för mig och ändå, alltså, man gör inte det här för att få en uppmärksammad eller få en utmärkelse, utan liksom, jag vill bli bra. Jag säger till mina liksom, elever eller någon som, men jag vill bli publicerad. Alltså, du är fel ute, min kompis. Ja, men vadå? Men jag vill gärna att du säger, jag vill ta jättebra bilder. Sen får vi se vad vi gör med bilderna. Alltså, så har det alltid varit min utgångspunkt. Jag vill vara duktig på det jag gör. Jag vill ta riktigt bra bilder. Men känner jag att jag står för det, ja, då kan jag känna, men nu vill jag publicera det här. Men jag tycker att det låter jättefel om min utgångspunkt är, men jag ska bli årets naturfotograf. Så var det med gitarren också. Det var inte så att jag ska bli en känd rockstar, utan nej, men jag ska bli riktigt en av världens bästa gitarrspelare. Och då var jag långt ifrån att tänka på kändiskap. Än idag liksom, jag är så lite intresserad av den biten.
Men kan man inte lite så här, lite klyschigt tänka att i och med att du ändå har vunnit de här priserna och utmärkelserna, nu har du på något sätt, nu har du blivit lite mer som den här mannen på den här VHS-videon, den här som delade upp, det finns två typer av gitarrister, att nu har du ändå visat att du är inom fotografiet, så där är inte kategori två liksom, utan då är du lite mer den som skapar liksom.
Ja, det är... Men jag försöker ändå ge ett hopp till mina elever, och jag kan inte avgöra om en fotograf har det eller inte. Så det är därför min uppgift är bara att ge jättemycket. Jag tror mer att gitarristen Pet Martino, han menade att ja, men du måste skaka av den här elevjackan liksom, om du ska gå vidare. Och jag tror mer att jag kände att jag inte kommer att kunna skaka av det. Alltså det var ju den typen av känslan. Det är därför det är dumt att säga till någon liksom, du kommer alltid vara elev, för du har inte det. Ja, det kan ingen veta. Sen träffar du den personen om 2 år, så är den på helt annanstans. Och det är så människan fungerar ju.
Inspireras du av andra fotografer? Har du några husgudar? Har du några särskilda som du ser upp till?
Ja, det har jag. Det är från USA. Elliot Porter heter en landskapsfotograf som har fotat mycket i det lilla, intima landskapet. Det är faktiskt han som har myntat det uttrycket, tror jag. The Intimate Landscape. Han har gjort en bok som heter Intimate Landscape. Jag tror vi landskapsfotografer älskar det här uttrycket, intima landskapet. Det vi har fått med i min andra bok och sådär också. Han tittar i backen och plåtar. Istället för liksom, alltså ändå i USA. Så han var mycket mer intresserad av det som hände på marken. Men då menar jag inte liksom makrobilder och bara blommor.
Det är fortfarande
liksom
landskapsfotografi.
Ja, precis. Landskapsfoto på helt annan nivå. Det var en sån ögonöppnare för mig. Och sen Arno Rafael Minkin är en finsk fotograf som bor i USA. Också en sån otroligt inspirationskälla. Han fotograferar sig själv. Alltså alla bilder är sån här självporträtt. Fast i landskapet. I svartvita bilder. Det är bara, man försvinner in i hans bilder. Jag känner jättemycket när jag tittar på dem. Och sen generellt, jag älskar fotoböcker. Som jag sa, jag har ju kanske 60-70 fotoböcker hemma. Som jag älskar att komma tillbaka till och se olika stilar och försöka lära mig någonting och få inspiration.
Kan det vara svårt, blir det en svår balansgång ibland mellan inspiration och imitation?
Ja, det är det. Från början är det. Det är därför jag försöker säga att det är okej. Okay. Det är bara att kopiera. Det är ju, alltså mig, om du tycker mina bilder är riktigt bra eller en annan fotograf. Ju mer man gör, så man kommer att förstå någonstans, okej, okay, nu nu börjar det bli för mycket. Det här kan jag inte visa. Det kunde lika gärna stått en annan fotografers namn här. Så man märker om man är seriös med sin fotografering och har lite sån här känsla för vad man håller på med. Så jag tror det är inte så svårt att förstå skillnaden. För det kan vara en modefotograf som jobbar på ett visst sätt med sina motiv och sina bilder. Jag kan känna, men det här skulle vara häftigt att testa i naturen. Och då, jag vet inte, jag skulle inte säga att jag kopierar den fotografen, utan det här tilltalar mig. Och som i alla konst, alltså vi måste få inspiration någonstans. Och vissa får det från en annan människa, från musiken eller naturen eller från en annan konstnär. Så jag tycker att det är bara man förstår vad man håller på med, så det brukar lösa sig.
Vad har du för förhållande till, säg, Instagram?
Ja, det är sån där hatkärlek, höll på att säga, men jag är väldigt emot så där liksom att, ja, men gillar du mig så gillar jag dig. Och då ska jag berätta hur jag gör då. Så det är nog enklast. Då kommer du förstå min inställning. Jag går inte och letar efter inspiration där. Men om någon jag har börjar följa mig, så kan jag bara, men okej, vem är det här? Om det jag ser snabbt tilltalar mig, så trycker jag på börja följa. Och det betyder absolut inte att jag ska likea allt den personen lägger ut. Och det är liksom, jag bryr mig inte om någon tycker att, men alltså, varför gillar inte mina skott liksom? Men det är, ja, för att alltså, jag har inte signat på någonting här nu. Utan jag måste bara känna, och då ger jag en viss tid, känner jag att liksom det här, ja, men det här, det kommer ju bara skräp, och då tar jag bort det. Det är, och nu lät det som att jag lägger ner jättemycket tid och energi på Instagram, men varje gång jag är inne där så har jag det tänket med mig. Tycker jag att det här är bra och kul, för mig är det ändå ett sätt att titta på nya bilder. Jag, det spelar ingen roll vad det är för forum. Men enda nackdelen med sociala medier på det sättet, att de bilder jag vill ta och visa, det är, jag vill att folk ska titta lite längre på bilder, och det gör det inte på Instagram.
En sekund, sen så har du snurrat
vidare. Precis, och det betyder att jag ska välja sådana bilder som lockar ens uppmärksamhet under en sekund. Men vad säger de om min fotografering då? Alltså, ja, det är absolut inte utvecklande på det sättet. Men jag är inte dum och bara liksom, men det här funkar inte. Utan om tiden är så att det här är bra forum, kanske hitta mina lite nya kunder och få lite deltagare till mina workshops och berätta om mina projekt och lägga ut mina nyheter. Så det är jättebra forum. Men just inspirationsmässigt är det är väldigt begränsat. Bara man är medveten om det. Men att någon lägger ut att alla ska gå in och likea den bara för att... alltså det, jag vet inte.
Vad har du för kommande projekt? Är det någonting du kan prata om eller vill prata om?
Ja, det jag kan avslöja lite grann om det i alla fall. Just det här The Land of Eight Seasons, det har jag gjort i samarbete med Fujifilm. Och det kändes jättebra att ha lite större muskler liksom, när man ska gå in i ett sånt projekt och kunna ta bilder hela under ett år. Liksom. Det måste ju finansieras på något sätt. Och det där fick jag väldigt stor hjälp från Fujifilm. Och det är klart, då har de fått mina bilder och kunna använda olika sammanhang förstås. Så det är alltid ge och ta med alla samarbeten. Nästa blir det här kaoset och ordningen i naturen. Det vill jag, alltså jag vill så gärna berätta om det här, det som finns i naturen, och tyvärr jag vet inte hur, och det är också lite spännande. Men det kan vara återigen fortsätta i samma konto, vi ändrar namn på The Land of Eight Seasons. Vi har ändå några följare sådär, så de förväntar sig, jag har sagt att jag kommer med ett nytt projekt. så ska jag nog börja med det projektet. Och den typen av fotografering tekniskt kräver en annan utrustning, vilket jag kommer från mellanformatskameror. Jag hade en Hasselblad, sen har jag samarbete med Fujifilm, men nu har de släppt en mellanformatskamera, vilket är perfekt då. Så det är rätt forum, rätt kamera, rätt teknik om man säger så. Så kommer jag kunna, jag har rätt verktyg för att skapa mina bilder. Sen, jag vet inte om Instagram är rätt forum för det, men jag tänker inte svika liksom de följare som förväntar sig att se någon bild i veckan av mig. Om vi fortsätter i samma tema, så det kommer det bli kanske en resa till snart här.
Och finns det något drömprojekt?
Det är det jag håller på med. Mm. Att vara ute jättemycket, så mycket jag kan, och bo nära naturen. Så det är ju ett drömprojekt.
Du lever ett drömprojekt.
Ja, det kan man säga. Absolut. Och ja, ni som inte ser mitt ansikte just nu, så Magnus får bekräfta hur glad jag ser ut. Så det är ett bevis kanske.
Finns det något annat du skulle vilja tillägga?
Nej, jättekul. Det du gör, Magnus, det är fantastiskt kul tycker jag. För det här är, jag gillar all typ av inspiration. Återigen, jag älskar att inspirera andra och få inspiration. Och det här är ett perfekt forum för det. Och jag hoppas du fortsätter i all evighet.
Tack så jättemycket. Och nu har Serkans leende hoppat över till mig också.
Tack.
Tack så jättemycket. Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.